Hej och välkommen till myspodden Record Roulette. I den här podcasten spelar jag och mina gäster musik för varandra. Inte nog med det. Musiken vi spelar kommer från vinylskivor som vi slumpar fram med våra samlingar där hemma. Och varför slumpar vi? Jo, för det blir mer oväntade låtar på skivtallriken. Och förhoppningsvis kanske också roligare så. Dagens gäst hade sitt första publika genombrott som ung tonåring då han ensam med akustisk gitarr framförde en avskalad och naken version av Paul McCartneys No More Lonely Nights i kvalet vid en talangjakt i Moraparken vid 80-talets slut. Och i den påföljande finalen bytte han McCartney mot Elvis Presley och framförde en bedövande vacker version av I Can't Help Falling in Love with You. Succén var ett faktum och framtiden var utstakad. Jag heter Alexander Vidén och dagens gäst i studion heter Peter Morén. Välkommen till Record Roulette, Peter.
Tack, vilken research. Ja. Otroligt timpad.
Myspodden har sina spioner överallt.
Kan avslöja faktiskt att den här No More Lonely Nights, det var med husband. Så att det var fullt komp.
Asså?
Ja, ja. Men Elvis så hade du rätt i.
Ja, jag hörde också att publiken var helt hänförd och att... Trots det så var det ett boogie-woogie-band som tog hem den här talangjakten.
Nej, jag tror att det var en sångerska faktiskt.
Jaha.
Som körde från Jesus Christ Superstar. Alltså, vad heter den? I don't know how to love him.
I see. Mm. Ja, mm. Ja.
Det är vad jag minns i alla fall.
Ja.
Jag kom tvåa.
Ja, vad härligt. och vad betyder det för en ung tonåring att komma tvåa i en talangjakt?
Ja, men det var väl en liten morot. Men jag var nog, på den tiden var jag ganska tvärsäker på vad jag skulle bli.
Vi är tacksamma för att det blev musiken. Ja. Du och jag sprang ju på varandra tidigare år när Ed Harcourt hade ett nästan oannonserat, men ändå han hade lagt ut att han skulle lira på Skalateatern. Och inte på Skalateaterns scen, utan i den lilla baren. Och så vitt jag vet så var det bara en gäst som var ocool nog att släppa med en massa vinylskivor hemifrån och för att få dem signerade. Och det var jag.
Ja, men grattis.
Ja, tack. Och efter signering så ville man ha foto och då dök jag på dig att du skulle fotografera mig. Mm. Vilket du också gjorde. Och sen så började vi surra om att du kanske skulle vara med i den här podden. Så mycket tack som att du ville haka på... rekordrouletten och slumpa fram musik som vi ska spela för varandra. Men dessförinnan tänker jag att vi ska gå igenom lite grann om vem du är, vad du har gjort och vad du gör framåt. Mm. Och jag tror första gången som jag kom i kontakt med ditt namn, det var i samband med The Plans debutskiva. Och jag vet att det här var någonting som vi lyssnade otroligt mycket på. Jag pluggade i Uppsala på den här tiden och på Nationen så snurrade den här skivan nonstop. Och det var också gig i stan. Mm. Vad kan du berätta om den här tiden?
Jag ramlade in i det bandet lite på ett bananskal via Niklas som spelade trummor, Niklas Korsell. Som jag förstod det så hade de haft ett löpande band av olika basister som... De kickat. Så att, när jag kom med så var ju skivan redan klar och inspelad. Så det är Theodor själv som spelar bas på skivan. Så att jag brukar säga det att det där är mitt lilla Milli Vanilli. min claim to fame som Milli Vanilli-medlem. Jag är med på omslaget och bilder och sådär. Ibland gjorde jag till och med intervjuer för att Theodor inte orkade eller var bakis eller någonting. Och så skulle jag prata om låtar som jag inte hade så mycket med att göra. Men det var en väldigt... häftig upplevelse såklart. Jag var ju 24-25. Så det var ju första gången som jag under en längre period kunde liksom leva på att bara spela musik. Så jag spelade med dem i ungefär ett år. Så det var ju väldigt mycket roliga spelningar. Och just att spela bas också. Jag spelar ju mest gitarr, eller det jag känner för att spela gitarr och sjunga och sådär. Men älskar att spela bas. Så att, det var en bra träning. Mm.
Samtidigt så startade du upp Peter, Björn & John.
Ja, vi kanske till och med fanns. Jag är lite osäker på årtalen här, men jag och Björn har ju gjort musik ihop ända sedan gymnasiet. Vi gick musikgymnasium i Västerås tillsammans. Slumpade sig så. För mig var det inte så slumpmässigt för att det fanns inget närmare musikgymnasium för mig då, eftersom att den nya gymnasieskolan startade året efter som jag sökte. Så att var man från Dalarna och sökte till ett musikgymnasium, då hamnar man i Västerås. Björn hamnade där för att hans pappa jobbade på ABB i Västerås. Han kommer från Norsjö uppe i Västerbotten. Och han är 2 år äldre än mig. Men lite kanske på grund av indie-pop-scenen där uppe. Han spelar mest jazzpiano på skolan. Men jag hade lyssnat en del då liksom på indie, just för att det är mycket i Skellefteå-området med Westside och hela. Och såg att jag var intresserad av sån musik. Så att vi hade ett band redan på gymnasiet. Och sen när vi flyttade till Stockholm några år senare så splittrade vi det bandet och träffade John och startade den här trion. Så att jag tror att när Plan hände hade vi nog kanske redan liksom hållit på ett tag. Och framförallt hade jag och Björn hållit på ganska länge. Liksom.
Mm. Ja. Och ett par år in i det här bandets historia så kom det orörda framgångar.
Ja, det var lite oväntat. Jag gick ju tillbaks där till skolbänken efter The Plan och pluggade på universitetet och tänkte bli bibliotekarie faktiskt. Men vi släppte ju 2 plattor som det inte hände så mycket med. Spelade lite i Sverige och Norge, gjorde 1 gig i London. Och sen med 3:e plattan då hade vi tänkt att vi skulle lägga ner för att vi tyckte inte att det hände så mycket. Man började pushing 30, så här late 20s, bara kanske ska klippa sig och skaffa ett jobb. Men vi sa vi gör 1 platta till. Och om ingen är intresserad av den, då lägger vi ner. Men det blev ju tvärtom då, så att det blev många varv runt jorden med den skivan, kan man säga. Och ingen bibliotekarie, ingen färdig utbildning.
Och vilken skiva är det vi pratar om då?
Writer's Block, den kom 2006. Och blev väl som störst kanske året efter 2007 när den släpptes i USA och resten av världen.
Du är ju aktuell nu för Teen. Är inte så att Peter Björn och John är ett avslutat kapitel?
Nej, vi är väl på lite paus kan man säga. Vi släppte en platta 2020, skulle åka på turné i mars 2020. Och ja, sen behöver vi inte berätta mer om det. Den blev uppskjuten 3 gånger och sen blev den inställd. Vi har spelat in några spår, liksom varit i studion ibland och gjort någon cover, någon låt till någon samlingsskiva och sådär. Men inget nytt album. Men vi har ju inte lagt ner, men vi är inte så aktiva just nu. Nej.
Och då har vi istället ett projekt som du kallar för Sun Years.
Sun Years, ja. Och det uppkom lite nu under, det var lite ett pandemiprojekt kan man säga som har växt. Att jag ville väl göra, jag har gjort lite solplattor, men framförallt har jag gjort saker på svenska under eget namn. Så att jag kände om jag ska göra någonting på engelska själv så vill jag liksom ha en ny start och en ny etikett på det. Och också spela in det på ett sätt så att det känns lite inkluderande, att det är lite bandigt, att det, de medmusikerna jag har med mig i studion är delaktiga. Liksom, så att det har lite av en bandkänsla, plus att jag har bjudit in lite sångare till några duetter. Det är 4 duetter på skivan. Så att även det gör att det liksom inte bara är fokus på mig då, men det är lite låtar som jag har haft liggande några år som inte har känts som Peter Björn och John-låtar, och sen skrev jag lite nya låtar under pandemin. Och nu har den här skivan varit klar så länge och lägga i malpåse. Den kommer i juni då, äntligen. Så att jag har faktiskt gjort 80% av nästa skiva också. Så att,
ja. Ja, vad spännande. Den första singeln heter Come Fetch My Soul, och åtminstone jag har snurrat den mer eller mindre nonstop sedan den kom.
Underbart att höra.
Ja, jag tycker det är en helt fantastisk liten popdänga. Och den fångar en helt annan känsla än vad det gjort med Peter Björn och John förstås. Det här är ju någonting annat. Vi ser mycket fram emot albumreleasen i juni. Mm. Och du är ju också aktiv i någonting som du kallar för Morris Spisarbox. Vad är det för något?
Ja, det passar ju bra i ett skivsamlarprogram. Jag hade en lång spellista som jag hade gjort som hette just Morris Spisarbox. Spisarboxar, det är ju såna här gamla lådor som man förvarar 7-tummar i, singlar. Alstermo Spisarbox, det är svårt att förklara för engelsmän och amerikaner eller utlänningar liksom vad det är för någonting. Men Recordbox, det finns inget sånt där roligt namn på engelska. Har du hört något bättre namn som motsvarar? Det är liksom spisarbox, det låter ju grymt. Men jag har en gammal sån där, en röd sån låda som jag haft i många, många år. Nej, men tanken var väl att jag älskar att lyssna på gammal soul och rock'n'roll och R&B och ja, 50-60-tals grejer och inte alltid kanske de här kändaste låtarna. Så att jag fick någon idé där om att det vore väldigt kul att spela covers på de här. Dels som ett sätt att bara få lära sig nya låtar och nya sätt att spela och sjunga på. Men också framförallt för att det bara är väldigt, väldigt roligt. Så att då kom idén då, så gjorde vi en spelning på Stampen tillsammans med Andreas Nordell som spelar kontrabas och Nino Keller som spelar trummor, som också är med jättemycket på Sanjers-skivan. Båda dem. Och det var så lyckat så att vi har liksom fortsatt då och då göra såna här spelningar. Och det är, jag ska säga att det är ett väldigt, väldigt bra liveband. Och så bjuder vi in gäster ibland som sjunger eller spelar saxofon. Eller, ja, det är väldigt så här fritt och jammigt. Jag kan inte spela jazz, men det här är liksom, det är min jazz kan man säga. Ja. Mitt sätt att få spela av mig och få göra solon och hålla på och leka med musiken. Så att, det är ju bespottat det här med coverband, men jag tycker det är... Allting grundar sig på kärlek till musik och på låtar man hör, och man kanske kan hitta någon egen väg in i dem. Så att jag tycker att coverband är egentligen där, det är det allt handlar om egentligen.
Jag är också väldigt svag för covers och det här med att det skulle vara bespottat, det kanske är så idag, men jag tänker på 60-talet när en singel kunde följas upp av någon konkurrerande artists cover på samma singel. Ja. Inom kort efter, och att det var liksom inga konstigheter. Eller för den delen den strida ström av fantastiska försvenskningar som vi har med svenskspråkiga versioner utav vanligtvis engelskspråkiga original.
Mm. Ja. Ja, exakt.
Det där gillar jag.
Ja.
Och på tal då om att ha sin spisarbox och sin skivsamling, så har ju du kommit hit idag för att vi ska spela musik för varandra och vi har med oss lite plattor. Och tanken är ju då att man ska slumpa fram dessa för att det ska bli lite oväntat vad som kommer fram.
Mm.
Hur har du gått tillväga?
Jag har dem kategoriserade i någon slags vag genreindelning. Som jag, det är egentligen bara jag själv som vet hur det fungerar och varför en viss skiva hamnar i en viss genre. Så jag har ingen bokstavsordning, men jag har dem i en liksom grov genreindelning.
Så en artist kan alltså hamna på flera ställen beroende på ifall en lång karriär som sträcker sig över flera genrer?
Ja, presumtivt ja. Så skulle det kunna vara. Men så är det i alla fall. Så att jag tänkte att jag skulle plocka från olika hyllor med olika genrer. Det var lite så jag jobbade. Jag har lyssnat på dina gamla program, jättefina program. Och jag har inte någon sån här proffsig lista på Discogs eller något sånt där. Ingenting sånt, utan det står där hemma. Men sen plockade jag då en skiva från soul-kategorin. En skiva från hyllan där jag har oldies, som jag kallar det. Som kan vara allt möjligt. Och sen en från folk singer-songwriter, en från world, det är ett konstigt begrepp men man förstår vad man menar. Och sen en från indie.
Härligt.
Ja, så blir det.
Ja. Och tycker du att det blev lyckat det som dök upp?
Ja men faktiskt. Jag gick faktiskt på, de flesta skivorna med mig här var första försöket. Det var någon som jag faktiskt gjorde en andra gallring för att se om det skulle komma något intressantare, men... Och hur jag gjorde då, jag bara vände mig om och liksom jag stod med ryggen mot hyllan och kände och drog ut. Så det var väldigt analogt.
Ja, härligt. Det är roligt med alla olika lösningsförslag på hur man går tillväga för att slumpa fram.
Ja.
Och vilken utav dina hyllor är det vi kommer börja med?
Då är det hyllan med folk singer-songwriter.
Kul, vi sätter igång.
Ja. Thank you.
down, but the booze keeps a flowing on. But why now? Feel like staying on, yeah. Let the booze flow out of my ears. But I really, really, really sugar. Cause I know that my bed's burned out. Nice woman of the dream, stop teasing me with your smile. I gotta keep sober, keep my mind straight for a while. Climb the mountains high, to swim the silver seas, and I won't stick off the moonbeams. But now I have
played. Jag vill ogärna gå in och bryta det här. Jag har aldrig hört det förut och jag känner direkt att det här träffar rakt i hjärtat på mig.
Ja, vad härligt.
Mm. Vad är det vi har att göra med?
Det här är Pentangle, ett album som heter Reflection som kom 71, kom vi fram till, va? Och Pentangle var ju en supergrupp, kan man säga, från den engelska folkrockscenen sent 60-tal, tidigt 70-tal. Burt Jansch, som är en gitarr, singer-songwriter-legend i den skolan. Och hans kompis John Renborn, som också var gitarrist och också sjunger en del. Här var det Burt som vi hörde. Och sen Jackie McShee som var sångerska. Och sen på trummor så är det ju då Terry Cox. Han kan jag inte så mycket om faktiskt, förutom att han spelar fint här. Och Danny Thompson som är en riktig sån här kontrabaslegend som har spelat på massor med plattor. Jag tror att han är med på någon skiva med Nick Drake och John Martin och alla, alltså alla möjliga, även utanför folkgenren. Han är så här som har spelat med alla där i England nästan. Och idén var väl här lite, de kom ju från, både John Renborn och Burt Jansch kom ju från att ha spelat mycket själva, helt akustiskt och även på duo. De gjorde en duoskiva också med akustiska gitarrer. Men att liksom då lägga på ett ganska så här jazzigt komp på det här. Så de började som en ren liveakt och blev väldigt uppskattade i slutet på 60-talet. Och sen här har de ju blandat in, jag tror att det är John Renborn som spelar elgitarr också. Så de börjar liksom experimentera med lite sånt. Det är sitar på någon låt här också. Mm. Så de vågar liksom sig bort lite grann från det här brittiska folkidiomet. Men jag är ju väldigt, väldigt svag för brittisk folk, den tonen i det här och även närbesläktade saker som Fairport Convention och ja, hela den skolan är något jag ofta återkommer till. Inte minst som gitarrist, jag älskar den här typen av gitarrspel. Här var det lite mer bluesigt i och för sig, men liksom, ja.
Jag tänker att kontrabassen gör ju verkligen sitt till för att sätta stämningen. Det blir mjukt och mörigt och man kryper in i värmen på något sätt.
Ja, nej, jag älskar kontrabass. Andreas som jag spelar mycket kontrabass också. Sen är det roligt med den här texten också när man har läst lite grann om Burt Jansch. Att han, ja... Det är väl generellt inom den här folkrörelsen. De gillar sin ale. Den handlar ju om att han sjunger att the booze is flowing out of my ears. Så att jag har läst en biografi om honom och när han skrev den här låten så var han väl i ett förhållande och hade det väl typ ganska bra. Han bodde ute, jag kommer inte ihåg vart han bodde, men ute någon stuga på landet liksom. Men det var ändå det här att kunna gå hem från puben. Det var svårt liksom. Och jag tror väl att han genom åren kanske drack lite väl mycket ale kanske. Men jag älskar ju själv engelska pubbar så att jag känner igen med den där känslan. Ja, men vi tar en till.
Man kan relatera.
Ja, man kan ju det.
Ja, Burt Jansch har jag lyssnat en del på. Är det självbetitlat i albumet? Det är från 1965. Det är lite blått och svartvitt tror jag.
Exakt, hans första legendariska skiva där.
Ja. Mm. Den, efter det här får jag helt klart införskaffa den också tror jag.
Ja. Nej, men det är ju sån rolig scen det här med folkklubbarna på 60-talet där i England. Både Bob Dylan och Paul Simon var ju i England och spelade på de här engelska på folkklubbarna runt om i England innan de slog igenom i USA och snodde låtar och idéer. Så att det är så mycket av det som vi känner som klassiska singer-songwriter-låtar som har någon slags grund i den här engelska traditionen. Och Scarborough Fair blev det ju en rättssak av till och med, för att Martin Carty, en legendarisk gitarrist och låtskrivare då, som har varit verksam ända fram till nyss. Jag tror att han gick bort bara förra året eller någonting. Han lärde Paul Simon det här arrangemanget på Scarborough Fair, som ju är en traditionell låt. Men att han fick liksom aldrig någon cred för det eller så. Så jag tror att till slut att de redde ut det och att han fick lite royalty på slutet, eller lite avkastning. Ja, men Paul Simon är känd för det där, att sno av olika snolåtar från andra ställen. Ja. Han har gjort det.
Ja, det går väl ingen nöd på Paul Simon, får vi hoppas.
Nej.
Så.
Nej.
Så vad har vi mer på Pentangle?
De var aktiva där under sent 60-talet. Jag tror första skivan kom 68 kanske. Och så var det väl en ganska liksom... jag tror att de splittrades 73. Och under den perioden så gjorde ju även medlemmarna soloskivor. I alla fall John och Burt gjorde ju det, vet jag. Men de blev rätt poppis alltså. De var ganska stora. Jag vet att de turnerar mycket i USA. Men nu vet jag inte exakt varför de tröttnar väl helt enkelt. Men alla medlemmarna har ju fortsatt sen då med musik resten av sina liv liksom.
Mm. Ja, men vad kul. Det här blir någonting för mig att kolla upp. För att jag, trots att jag är intresserad av just den här genren och den här tiden, så har det här faktiskt gått mig förbi. Jag har missat det här. Härligt. Vi lägger den lilla kulan i rouletten och spinner vidare.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through.
Time in a Bottle heter den här låten. Är det något du är bekant med sen förr, Peter?
Jag har hört den här låten och kanske någon låt till. Men jag har liksom inte grävt djupare i hans korta karriär då, som jag har läst mig till. Han släppte 5 album, var det första var någon sån här jättemini-pressning. Men sen blev han ju jättestor uppenbarligen på 70-talet. Och vad var det vi läste oss till här innan? När samtidigt som singeln släpptes för hans 5:e album, eller vad det var, så dog han i en flygkrasch.
Ja,
30 år gammal.
Och artisten vi pratar om heter Jim Croce. Och det här
ska man
är...
säga också.
och det här är då en...
Genombrottsskivan, tror jag.
Så den här låten, den är hämtad från albumet You Don't Mess Around With Jim. Och den är ifrån 1972. Och det som har gett skivan, inte just den här låten, men skivan och framförallt titelspåret You Don't Mess Around With Jim, lite en renässans, var att den togs upp i ett par scener i tv-serien Stranger Things. Så jag misstänker att Jim Croce har fått nytt liv tack vare tv. Och det är ju intressant, vi har sett det med Kate Bush var ju med om samma sak där långt efter att hennes låt Running Up That Hill släpptes på 80-talet, så kom den upp på Billboard-listans första plats. Och nu såg vi det ganska nyligen igen med Linda Ronstadt och The Last of Us.
Just det. Som inte jag har sett.
Ja, det måste du se. Det är en fantastisk tv-serie. Mm. Och just den låten är också hämtad ifrån...
Vilken låt är det?
Vad heter den? Long, Long Love, tror jag den heter. Och den är hämtad ifrån det... Jag ska inte komma med några spoilers, men det tredje avsnittet är omtalat. Och låten har en plats i det avsnittet. Även Peter Bjorn John har ju förekommit i sammanhang av tv-serier. Jag kollade ju, försökte googla mig fram vad Young Folks har varit med. Och det är ju bara en av flera låtar som ni har haft med på olika soundtracks. Men då fick man träffar som Grey's Anatomy, How I Met Your Mother, Gossip Girl, The Hills. Mm. Ganska tunga tv-produktioner.
Mm.
Är ens lycka gjord när det sker? Kan man ringa mäklaren och beställa ett hus i Malibu?
Jag har inget hus i Malibu. Jag har ju en bostadsrätt i Hammarbyhöjden. Men jag är sugen på en sommarstuga, så att det är möjligtvis det då. Om man ska säga så här. Anledningen till att jag fortfarande lever på musik efter alla dessa år, det är nog just det du säger faktiskt. För att vi har haft med... låtar i en massa tv-serier och filmer och även en del reklam såklart, vilket var lite fult förr i tiden, men nu för tiden är det liksom inget konstigt. Men jag kommer ihåg när vi slog igenom där med 3D-skivan, då gjorde Musikbyrån på SVT ett specialavsnitt om, för att då hade José González precis varit med i en omtalad reklam, och så att det var liksom några så svenska indieartister som började sälja ut. I USA var det redan ganska vanligt, men några år senare så var det, då började folk förstå att ja, men okej, men det är så man typ måste göra kanske. Men det här att det varit så mycket tv och film, det var ju inget som vi förväntade oss, men det var nog lite det som banade vägen för den skivan, för jag tror vissa av de där grejerna kom ganska tidigt, så här Gossip Girl och det var nog precis i början av våran karriär i USA. Och kanske att det fanns någon på vårt skivbolag då, eller förlag, som var väldigt duktig på den här grejen. Eller också klart att folk ville ha låtarna. Sen har ju Second Chance också varit med i en serie som heter... vad heter den? Two Broke Girls. Det var typ signaturmelodi där. Så att det har ju också varit en sån här kassako. Så att jag menar, vad ska man säga? Det är absolut någonting... som har hjälpt oss.
Nej, men jag förstår.
Ekonomiskt i alla fall. Och sprida musiken.
Mm. Jag tänker det har varit mycket diskussion om hur man försörjer sig som musiker nu för tiden. Mm. Efter att musik streamas och skivförsäljningen viker. Och då är väl alla medel tillåtna för att man ska kunna försörja sig på sin konst. För jag noterade att Young Folks är uppe i 380 miljoner streams. Det är rätt spektakulärt för...
Jag är så dålig på matte så jag kan inte ens läsa sådana siffror. Jag förstår inte hur man läser ut dem.
Nej. Låt oss inte ge oss in i matematiken, men det är en det är imponerande siffra.
Det är sinnessjukt. Det är lite deppigt det där bara, men jag tänker min son som är 10 år, han börjar bli lite musikintresserad, mest hiphop. Men han tittar ju alltid då på Spotify hur många streams olika artister har och gör väl där någon slags liksom bedömning. Och för mig blir det en sån sorglig devalvering av musikens värde att man liksom ska, och det är ju inte bara 10-åringar som gör det. Det gör ju även bokare och branschmänniskor. Kolla i streams. Så att det är lite deppigt. För oss har det varit en räddning, ska jag säga. För att det är klart, den här hitskivan, den sålde. Då sålde man ju en lite skivor ändå. Det var 2006-2007 där. Så att den sålde faktiskt ganska mycket fysiska skivor fortfarande. Men sen märkte man ju några skivor senare att nu är det bara liksom hardcore fansen som köper. Och då kan man inte leva på det. Och vi har ju heller inte varit ett band som har tjänat jättemycket på turnéer faktiskt. Det är många som pratar om det. Men det känns som att då ska man upp på en nivå som inte vi riktigt var på. Vi är liksom lite mer det här mellan indie-läget. Och då är det ganska svårt att tjäna pengar på turnéer. Alltså, man ska ligga ute väldigt länge och kanske dra ner lite på levnadsstandarden. Vi kanske var lite bekväma ibland.
Ja, roligt men slitigt.
Ja. Absolut.
Och nu då när det är en sån otrolig vinylboom sedan 10, kanske 15 år tillbaka, pressar ni om era plattor?
Ja, det har vi gjort delvis. Jag tror just den här Writer's Block då, som är såklart fortfarande vår mest populära skiva, den har nog pressats om flera gånger, men nu finns den inte längre igen. Sen har vi vissa skivor som vi har väldigt många av. Så att, de har vi här i Stockholm, det är bara att höra av sig.
Ja.
Men,
kanske som lyssnarpremie.
Ja, men exakt. Men fin låt, alltså jag lyssna på den här igen igår eftersom att du tog upp den. Och såklart, med tanke på hans öde också, så slår ju texten ganska hårt där med. Och att fånga tiden och fånga liksom the moment, seize the day. Mm.
Och den är väldigt fin, den här skivan. Den har massa bra låtar. Och nu spelade vi bara en av dem. Och vi pratade egentligen mest om en helt annan då, You Don't Mess Around With Jim. Men hela plattan är gedigen och riktigt bra. Så den rekommenderar jag varmt.
Jag tycker också att det är kul att läsa att hans låtar då låg etta på Billboard-listan och sånt där när man lyssnar på det här. Det känns inspirerande. Nu är det i och för sig poppis nu också med balladsångare, men jag antar där att det var liksom James Taylor och hela den vågen och Cat Stevens. Och,
säkert.
Så det låg lite i luften.
Gränslandet.
Tidigt 70-tal. Ja. Men jag är ju svag för det här.
Soft rock.
Ja, jag gillar det faktiskt. Ja. Så att det är lite up my alley.
Mm. Ja, härligt. Mm. Vi går vidare i repertoaren. We'll be right back. gött, vilken härlig blandning av jazz och rock, och det kändes som att det var lite psyk där i också. Alltså, vad är det vi har att göra med här, Peter?
Ska vi se så jag säger rätt. Mustafa Özkent with Orkestrasi. Det här är då en turkisk platta från, vad stod det nu för årtal här? Bra fråga.
1973.
Ja, det ser vi rör oss, vi har rört oss konstant. 71, 72, 73, det är tema. Men det här är ju då en återutgivning på Finders Keepers, som är ett sånt här trevligt skivbolag som ger ut mycket såna här gamla rariteter. Och den här köpte jag, kommer jag ihåg exakt när jag köpte, jag var på Cambridge Folk Festival, på tal om folk och pentangle och sånt, där jag faktiskt spelade ett solospelning 2008. Och gick runt där själv i byn med min akustiska gitarr och hittade ett gäng skivor på ett torg, alltså på en sån här, ute på en, någon som hade ett skivstånd liksom, sålde skivor på gatan, men bra skivor. Och så såg jag det här omslaget då, som är, ja, du kan ju få beskriva det.
Ja, det är ett helt fantastiskt omslag, som det är. När du ser det så tar du inte bort blicken, för det är en apa som sitter vid mikrofon och det ser ut som att han sänder radio kanske, spelar lite skön musik.
Han har ju också dragit ut, han har en rullbandare, och så har han dragit ut själva bandet från bandspelaren, så han har liksom strösslat band över sitt huvud. Och sen är det också den här programbeskrivningen då, för det står ingen titel eller någonting här på omslaget eller någon artist, utan det står folk, rhythm and soul, blues and jazz, rock and pop. I liksom stora bokstäver. Nej, så tydlig, det vill man ju lyssna på.
Ja, en tydlig varudeklaration.
Och det är ju ganska mycket liksom österländska, ja, men just den här folktonen i melodierna här. Även om då kompet är liksom funky, och det är så otroligt fascinerande med när det på något sätt möts funk och soul och jazzprylen med någon slags traditionell folkton, som det gjorde mycket på den tiden i alla möjliga länder. Mm. Och jag läste lite om honom då, för jag kan inte så mycket om honom. Jag tror att han var gitarrist från början. Och det här har väl liksom blivit en sån här psykklassiker, som, eller en sån här raritet som har blivit beryktad liksom. Och den här låten då, Lorke, som vi lyssnar på, jag googlade det här, och Lorke is an Armenian folk song dance. It was performed at weddings when the bride was taken away from her father's house. At the Vardavar festival and also during pilgrim marches. Så att jag vet inte om det är en, jag tror att det är liksom en, någon slags kollektivt namn för armeniska danser. Jag tror kanske inte, men det är möjligt också att det är en specifik låt som han gör en upppoppad version av. Det kan inte jag, det vet jag inte. Men jag hade kunnat spela nästan vilken låt som helst från den här skivan, för att allting är liksom dansvänligt. Och jag gillar just det här också, att han ballar, om det nu är han som själv då, Mustafa, som spelar gitarr. Han ballar ur väldigt mycket på gitarren, och om det är Facer eller vad det är, och fuss, och jag älskar såna här knasiga gitarrsolon, så att det är mumma. Plus den här tunna basen som liksom är ganska obasig och plonkig.
Nej, fantastiskt sound, och jag blir supersugen på att skaffa den här själv. Jag har ju sett omslaget förr, och av någon anledning så har jag inte riktigt kollat upp det,
för omslaget,
men omslaget ropar ju till en, kom och lyssna.
Ja,
så det står här på innerkonvolutet då, som Finders Keepers har satt en liten sticker på, så står det att det är The Daddy of All Turkish Rarities. Ja. This record simply has to be heard to be believed. And even then, it's still literally unbelievable.
Ja, bra beskrivning.
Så det är tjusigt.
Ja.
Jag har gått in på Discogs här för att säkra upp ifall det är någonting man kan få tag på. Och det verkar som att det verkligen har varit en raritet under många år. Från 1973 då när skivan kom. Och sen så har det kommit lite nysläpp sedan dess. 2016 kom några stycken, och 2018-2021. Så det verkar som att idag kan man nog få tag på den om man är sugen.
Ja.
Och jag är sugen.
Ja.
jag sitter över köpknappen.
Och jag tycker man ska kolla upp Finders Keepers också. För jag har flera skivor som de har släppt. Så det är bra sånt här reissue-labels. Man gillar ju de där eldsjälarna som hitta de här skivorna och ge ut dem igen.
Ja, verkligen. Mm. Jättekul. Vad roligt. Och turkisk musik har vi inte haft representerad i podden förut. Så nästa nedslag som roulettens kula har gjort, det hamnade i Storbritannien. Jag har haft en kollega, en art director från Kungälv, som ofta har spelat musik i det öppna kontorslandskapet. Kanske inte till allas glädje, men han brukar spela riktigt bra musik. Och en av de låtarna som brukade tränga igenom, för det var en sån fantastisk basgång, det var den här låten.
Successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't ship me out, 'cause you can't catch me, 'cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami.
Den här låten, den heter Miami. Skivan heter Prince of Tears. Den kommer från 2017 och artisten, han heter Baxter Dury. Har du hört detta förut?
Jag tror inte att jag har hört just den här låten, men jag har faktiskt, jag håller med dig, fantastisk basgång, just att den tar någon ton där som nästan blir lite utanför ackordet, lite atonal, så att det, den ligger på ett ackord hela låten. Men att det, ja, det är verkligen griper tag. Jag tyckte det var grymt. Men jag har faktiskt lyssnat på en skiva som kom 2011 som heter Happy Soup.
Mm.
Lyssnade jag på ganska mycket när den kom. Och sen även den som kom efter, It's a Pleasure. De två gillade jag jättemycket. Sen tror jag att jag tappade, nu vet hur det är, man ramlar ut och in ur artister. Men jag fångas av han liksom, hans pratsång och hans texter och Cockney. Väldigt speciellt tilltal. Intressant historia också, för att han började väl släppa plattor ganska sent i livet. Han är ju son till Ian Dury, så att han växte väl upp i musikbranschen kan man säga.
Mm-hmm.
Men att, som jag förstår det, så hade han andra jobb och liksom kanske lite stökigt liv innan han började släppa plattor då. Och tydligen så upptäcktes han, det är från Wikipedia eller någonstans jag läste igår, förberedde mig, att han upptäcktes när han sjöng på sin pappas begravning eller någonting. Mm-hmm. Att det var någon skivbolagsperson där som, och då var ju han själv liksom ganska högt gången i ålder för att vara den här branschen, så att det är, man ska aldrig ge upp.
man hör ju omedelbart när man lyssnar på det, men det brukar också alltid stå om honom att de har så otroligt lika röster.
Mm. Ja, men det hör man ju. Ja. Men han har ändå ett eget uttryck, tycker jag.
Tycker jag. Och han är ju, om man ska försöka beskriva honom, så tycker jag att han är något brittiskt svar nästan på Serge Gainsbourg i sin attityd.
Mm.
Och samtidigt så finns det här brittiska roa som jag vet inte, Sleaford Mods kanske.
Ja, ja men precis. Men det är väldigt, i alla fall de plattorna jag har lyssnat på, det är väldigt sköna produktioner, nästan lite så här. Ja, här är det nästan inne på disco-landskapet liksom. Någon slags organisk disco som man gillar. Men en del av de tidiga grejerna är ju ganska så här fina, nästan lite barock-poppiga som skaver då mot hans liksom röst, hans fårad röst. Så att det är en skön blandning. Ja, men jag håller med dig, det är lite... Det är lite franskt fast engelskt.
Mm. Ja, och gillar man det här då kan man med fördel ta fasta på de tipsen och de albumtitlarna som du gav. Min favorit med Baxter, det är då skivan som kommer efter den här egentligen. Mm. Den heter The Night Chancers från 2020.
Det är hans senaste eller?
Ja, ja. Sen så har jag sett att han har börjat lägga ut nya låtar nu, så det kanske är något nytt på gång. Men den skivan tycker jag... är vansinnigt bra.
Den måste jag lyssna på. Har du sett han live någonting?
Nej.
Han kanske inte har varit i Sverige. Eller, jag vet inte.
Jag vet inte heller. men kommer han så går
han. Ja, det vore kul att se faktiskt. Mm.
Gött. Då stänger vi familjen Dury. Och nu är det väl amerikansk soul på schemat.
Ja, precis.
Troubles seems more than you can afford, and you feel you need a friend, someone to share the load. When your sky grows cloudy, I want you to know you got a friend that's true, just like the shelter in the time of storm. Just like the wind-blown sand, and you feel you need a friend. I'll be there, I'll be reach there. Out your hands,
I'll be there.
And when the rain starts to fall, I'll be there, just to hold on to,
just like a shelter in the time of storm. I'll see you through.
När man lyssnar på det här så känner man nästan hur värmen sprider sig igenom kroppen. Vilket också stämmer väldigt väl överens med låtens titel. I'll be your shelter in time of storm. Mm. Vad är det vi lyssnar på?
Det här är Luther Ingram. Jag brukar säga Ingram, jag säger fel. Och amerikansk soulsångare som vi hör, lite southern soul. Den här skivan är släppt på Coke Records som var en underetikett till Stax kan man säga. Eller de var i alla fall nära kopplade till Stax. Och drevs av hans producent Johnny Baylor. Och det är inspelat i Muscle Shoals, klassiska studion. Och det här albumet heter If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right. Och var väl... Luthers populäraste skiva, så att det är ingen ovanlig skiva. Jag hittade den här i USA.
Och den titeln är väl också hans populäraste låt?
Det är hans största hit, ja precis. Det är hans största hit. Och är en klassisk sån där, från 72 kom den här skivan. Så vi är där uppe i början på 70-talet igen. Gyllene era. Men jag tror att den här singeln som vi lyssnar på, eller den här låten, det var uppfölja singeln som inte blev lika stor, men det var också en av singlarna. Och If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, det är en sån klassisk otrohetslåt som är så stort inom Southern Soul, otrohetsballader. Men just den här låten vi lyssnar på nu, den har ju mer någon så här gospel känsla. Man skulle nästan, jag får liksom, kanske för att jag är uppvuxen i delvis inom frikyrkan, men jag får riktigt sån kopplingen mellan soul och gospel, både textmässigt och hela känslan i låten. Och jag tycker ju att även om inte jag är särskilt troende på det klassiska sättet, så det finns ju något spirituellt i musik som en stor del av liksom det som drar mig till musik om och om igen. Och här får jag verkligen den spirituella känslan. Och hur jag, det här är en låt som jag har älskat i princip hela mitt liv, utan att ha varit någon så här soul-fantast när jag var yngre. För att den släpptes nämligen in cover. Det är därför jag tyckte det var kul att prata om det här också. Som kom 86 tror jag. Med The House Martins.
Mm.
Som jag älskade när jag var liten. De slog igenom när jag var 10 år. Så att det var ju verkligen, och då var jag djupt nere med mycket äldre musik. Jag lyssnade på tracks och så här, och lyssnade på lite synt och så. Men framförallt så lyssnade jag på 60-tals pop då. Men just The House Martins, jag såg en dokumentär om dem på, som en BBC-dokumentär som de visade på SVT. Bara, jag tyckte de såg ut som jag, de var finniga och hade snaggat hår och liksom, fula college-tröjor. Och så tilltalades jag så mycket av att det var gitarr, bas och trummor, att det liksom inte var en massa produktion som mycket av det som spelades på radio på 80-talet. Och de gjorde ju en grej av att också spela mycket, ja, dels ren gospel men också mycket soul covers. De är stora soul fans och Paul Heaton var ju en fantastisk sångare som alltid verkar ha älskat soul, och just mycket southern soul var han inne på. Så det var så jag hörde den här låten, och jag hade faktiskt även, de har snott mer från Luther Ingram, för att jag hade en t-shirt som jag har kvar. Jag kan ju inte ha den längre då eftersom att jag köpte den på 80-talet. En House Martins t-shirt där det står If liking them is wrong, I don't want to be right. Då var det tecknade The House Martins. Så den har jag i skåpet hemma. Och då fattade inte jag, jag förstod ju inte den kopplingen. Men långt senare då så hittade jag originalet. Och det är också mycket just Southern Soul och Stax-traditionen. Det är också sånt där jag kan sätta på liksom samlingsskivor med sån musik och bara, när jag inte vet vad jag ska lyssna på. Då hamnar man ofta där. Det är Chet Baker och det är vissa sådana saker som alltid funkar. Och Southern Soul tycker jag alltid funkar.
Så dina evergreens där.
Ja, nej, men det blir aldrig fel. Det är så sköna produktioner också. Det är bara så skönt att omslutas av hur de spelar och hur det låter. Och jag har tänkt på det där ibland när det gäller att man pratar mycket om gammal musik och så här. Varför man gillar gammal musik. Och så säger man, ja men de skrev så bra låtar förr i tiden, men det är ju inte, visst, till viss del gjorde de ju det, men det skrivs bra låtar hela tiden. Men för mig är det mycket hur det låter, jag märkte, och det kan vara rent, alltså, någon fysisk, mentalt, att det är skönt för hjärnan att lyssna på. Jag vet inte om det är då, att det är hur det är inspelat, eller att de spelar live, men mycket ny musik är ju hårt komprimerad på ett sätt och har vissa kanske frekvenser som i alla fall om jag är lite hjärntrött eller då tycker jag att det blir jobbigt att lyssna på, medans jag tror min absoluta sweet spot, det är ännu tidigare, det är så här när det lät riktigt skruttigt, så här, sent 50-tal, ja men Little Richard eller Doo-wop. Alltså den typen av, och då är det ofta så kan jag tänka, det här var väl en riktigt skruttig, det här var väl ingen bra låt. Men det låter så skönt. Och jag vet inte vad det är då, det är att det är någonting, att det är avrundat åt alla håll och kanter och lite distat. Och det är bara någonting som, det är skönt att lyssna på.
Ja. Ja, men
det var en intressant reflektion. Just när man pratar om det där, för man vill inte vara en sån här gammal gubbe som bara, åh, det var så mycket bra musik för det håller jag inte med om. Det är alltid bra musik, men ibland även när det är ny musik jag gillar så kan jag tycka att det är skönt när den är inte så överproducerad. Liksom. För att jag tror att det kan ju vara ett ålderstecken också, men att jag kan bli lite trött i huvudet.
Men det är väl rimligt att ett mer organiskt sound är vilsamt?
Ja men jag tror det.
Mm. Ja, vad kul.
Visst är han bra?
Fan. fantastiskt bra. Och ju, vi spelar ju ofta House Martins hemma hos oss då.
Är det så?
Ja, vi är väldigt,
ja, underbart.
Eller, vi säger ja, det är väl mest jag som frekventerar skivsamlingen hemma, men jag spelar gärna House Martins.
Ja, vad roligt.
Jag har dock inte, vilket album är det som den här låten ligger på? För jag har bara två House Martins skivor. Det är London
Hall. Det finns
Hall
bara två House Martins skivor.
Va? Finns det bara två House Martins?
Ja, två album finns det. Sen finns det, men grejen var den att jag blev så kär i dem. Så att det var liksom det enda nya bandet som jag gick och köpte varje singel. Och på den tiden var det ju så att det fanns ju en massa B-sidor och maxisinglar och extra spår. Så att den här ligger på Think for a Minute maxisingen.
All right. Så jag behöver inte skämmas att jag
nej,
inte...
Nej. Ja. Ja. Den finns nog på en... Den finns, de, när, de hade, när de splittrades där något år senare så släppte de en dubbel LP. Som de hade ju så bra humor, men This is what I call quite good tror jag att den heter, som de brukar heta de här hitsamlingarna som kom på 80-talet. Och där ligger den med också. Så att där kan man hitta den.
Ja, vad kul. Luther Ingram, The House Martins. Härligt hur vi får ihop det.
Yes.
Hittills så har rouletten inte bjudit på någon jazz i den här programserien från min skivhylla. Men nu börjar vi åtminstone närma oss.
When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we played. Oh, what a hit we made. We came on next to closing, best on the bill, lovers until love left the masquerade. Fate seemed to pull the strings, I turned and you were gone, while from the darkened wings the music box played on. Sad little serenade, song of my heart's composing, I hear it still, I always will, best on the bill charade. They seem to pull the strings, I turned and you were gone, while from the darkened wings the music box played on. Sad little serenade, song of my heart's composing, I hear it still, I always will, best on the bill.
Låten heter Charade och är hämtad ifrån ett album som heter I Just Dropped By To Say Hello från 1964. Artisten heter Johnny Hartman. Och den mesta jazzen som jag skaffar, det är vanligtvis instrumentaljazz. Så därför tyckte jag det var lite extra kul att det dök upp en vokalplatta här. Och man får väl... säga att Johnny Hartman tangerar det vi kallar för crooners. En sångtradition vi kanske mest förknippar med Bing Crosby eller Frank Sinatra. Och jag har alltid haft lite svårt att förklara vad är egentligen en crooner. Det verkar liksom växla från gång till gång när man läser hur något beskrivs om det. Men Men ska vi säga att det är lite mjukare, svagare, känslosammare sång? Hur skulle du beskriva
begreppet? Ja, nej, men jag tänker, när jag lyssnar på Johnny Hartman här, som jag inte är så jätte bekant med sen innan, jag har lyssnat lite grann. Han påminner mig ganska mycket om Nat King Cole ändå i sin ton. Och Nat King Cole kallades väl för sammetsrösten.
Mm.
Och det har ju Johnny Hartman lite grann av också. Och Chet Baker pratade jag om innan här, som jag är väldigt svag för just när han sjunger. Han är ju känd som trumpetare, men det är ju ännu mer viskande. Johnny Hartman, han sjunger ändå ut lite grann. Och det gjorde ju även Frank Sinatra på sitt sätt, även om det handlar väl mycket om fraseringen också.
Jag tror
liksom
också.
Hur man liksom lägger orden och betoningar och ja. Vad heter han då? Den italienska, amerikansk-italienska, inte Frank Sinatra, han som fortfarande lever. Tony Bennett. Ja, det var väldigt häftigt. Jag var i Cannes och spelade skivor faktiskt på en... De har ju dels den här Cannes filmfestival, men sen har de också en någon slags reklamfilms, alltså någon annan typ av...
Ja, där har jag varit några gånger i mitt yrke.
Vad kallas den?
Ja, i folkmun så är det ful Cannes. Film kan är fin Cannes och reklam kan är ful Cannes.
Ja, men
Cannes Lions kanske.
Ja, just det, precis. Ja, men i något, när vi var som hetast där, då fick jag via skivbolaget eller någonting åka ner dit med min fru och spela skivor på någon takfest där en skådis som heter Curb Your Enthusiasm som spelar managerns fru Susie.
Ja, det vet jag inte.
Nej, okej. Okay. Ja. Men hon gjorde i alla fall ett stand-up framträdande. Och sen spelade skivor efteråt. Och på hotellet där vi bodde så gjorde Tony Bennett då ett private performance. Så att det var häftigt. Det var en utvikning. Jag ber om ursäkt. Det var kul att få se honom.
Men på tal om det här du nämnde tidigare med sammetsröst. Så här står det då på tal om John Hartmans röst snarare än just crooners. Mm. Så här står det på baksidan av skivkonvolutet. Listen to Johnny Hartman's dark satin lyricism. A voice that is a perfectly tuned instrument. Unobtrusive, relaxing, yet heavy in quality. He caresses each word with tenderness. His enunciation is impeccable. He respects the word. His meaningful embellishments are a joy.
En underbar sleeve notes. Mer sleeve notes tycker jag. Ta tillbaka dem. Och vilket fantastiskt skivomslag också. Alltså klassiskt impulsomslag. Otroligt snyggt.
Det här är overkligt vackert. Jag kommer posta det sen också så ni ser det. Men man ser Johnny Hartman röka en cigarett och titta lugnt in i kameran. Och när man ser ett sånt här skivomslag så undrar man varför folk ens gör skivomslag efter det här. Det här är liksom...
Ja, det är guldstandarden. Jag såg att han hade gjort en skiva med John Coltrane också. Under den impulsperioden.
Precis. Den här plattan är från 1964. Och sen så finns det en skiva som heter John Coltrane and Johnny Hartman från 1963. Och det var så jag fann... Jag var inne i en Coltrane-fas och jagade Coltrane-plattor. Mm. Och det var då jag hittade den. Du vet, man går in på All Music och kollar man vilka är 4-plussare och vilka är 5-plussare. Och det var väl den en 5-plussare skulle jag gissa då i den här betygssättningen som All Music har. Och så slog jag till på den. Och den blev en sån här skiva. John Coltrane har den och sen så har han också en platta som heter Ballad. Så båda de är så här...
Duke Ellington-skivan. Ja.
Nu låter det som att jag nedvärderar det på något sätt här, men det blev såna här klassiska middagsmusikplattor. Man slår på det lite i bakgrunden när man sitter och käkar. Så att helt underbara.
Ballads är fantastisk, jag älskar den. Men, jag blandar ihop den ibland med... Han gjorde en skiva med Duke Ellington, men det är ju en annan skiva.
Det är en annan.
Ja.
Den är också fantastisk.
Men den är också, det är lite samma stil på något sätt.
På tal om vackra skivomslag, så nu har vi haft Mustafa Özkent och vi har haft Johnny Hartman här. Och jag vill minnas att jag läste en intervju med DJ Salla någon gång. Och när han var ute och jagade musik som han skulle kunna använda för Latin Kings när de samplade. Mm. Och då var hans resonemang, för det var ju så svårt att hitta vad som var vad när man inte känner till vad det är som gömmer sig på skivorna.
Mm.
Så han sa, men är skivomslaget snyggt, då betyder det förmodligen att artisten har smak, att skivbolaget har smak.
Mm.
Så är skivbolaget snyggt, då är det värt att köpa.
Ja, det är smart. Får jag inflika nu? Jag bara kom att tänka på en sak när du nämnde DJ Salla.
Ja.
Som är en så rolig grej. Jag sa att min son har börjat lyssna på hiphop nu, på gott och ont. Men han gillar den här gamla låten med Kartellen, Dina områden. Har du hört den?
Ja, det har jag säkert gjort.
Och där har de ju samplat Luther Ingram.
Jaha, vad roligt.
Så då fick jag visa mig lite på Steve och Lina. Det där känner jag igen. Och det är just ifrån If Loving You Is Right som de har liksom använt en gitarrslinga. Så att det är liksom det enda sättet att man kan visa att man har lite koll. Att man kan spotta sampling.
Ja, man får hitta sina sätt att vinna trovärdighet.
Ja, men exakt. Ja, men det här var ju fantastiskt fint. Otroligt bra.
Det fanns en programidé som, eller ett tv-program som gick för så väldigt länge sedan, så att jag minns det knappt. Men så som jag minns det så skickade man Peter Jöback världen runt, där han fick sjunga utifrån olika musiktraditioner.
Just det.
Och Peter Jöback, som har en otrolig röst men också är musikalskolad, att höra honom, jag vet inte vad det var, sjöng han rock, sjöng han opera, jag minns inte, men jag minns att han gick till en sångcoach som skulle lära honom att sjunga just enligt crooning-traditionen.
Mm.
Och när man är skolad i musikalsång så är det så mycket som ska ut, medan crooning är raka motsatsen, att man ska hålla igen lite grann och inte berätta allt. Så jag tror att det var så att det där avsnittet avslutades med att sångcoachen var förbannad och Peter Jöback var förbannad, och det blev ingen vidare trots att Peter Jöback är en sån fantastisk sångare.
Ja. Det är roligt att du berättade det där, för att jag var faktiskt med och spelade in de här låtarna i studio.
Jaha.
Till det här programmet. Och jag vet att det var väl en låt som skulle vara, alltså jag var med som gitarrist. Det var en låt som skulle vara lite chanson, han skulle göra en fransk låt. Och sen vet jag att det var en låt som var i New York-programmet typ, som skulle vara lite,
det kanske det var den det som var Croner.
Ja. Vad var den tredje? Ja, det var typ tre olika låtar vi spelade in. Jag kommer inte ihåg. Men ja, intressant utmaning. Ja, så I was there.
Ja, vad roligt. Vilket kul sammanträffande.
Vilket kap.
Ja. Vi tackar Johnny Hartman, och så ska vi se vad som ligger i slumpen härnäst.
Follow me, follow, see what you see. I'll take you somewhere you've never been. High on a mountain, deep down in the sea. To faraway lands, you can travel with me. I'm Pegasus the flying horse. I'm Pegasus the flying horse. Ride on my back and hold on to my wings. I'll take you by night to what's only been dreams. Time has no value where we're going to. People are happy there, they're never blue. I'm Pegasus the flying horse. I'm Pegasus the flying horse. This can only happen to you if you keep our secret. Don't tell anyone about our magic horse. You can go where you want, I can take you anywhere. 'Cause I'm Pegasus the flying horse. I'm Pegasus the flying horse.
Vad var det här vi lyssnade på?
Det här var The Hollies, engelska klassiska 60-talspopbandet från skivan Butterfly som kom 1967. Och på den här låten då, om den flygande hästen Pegasus, så sjunger Tony Hicks lead. Och det är därför man kanske inte känner igen det så tydligt, för att Tony Hicks var ju en av låtskrivarna och en fantastisk gitarrist. Jag kan säga en av de bästa liksom popgitarristerna från 60-talet, han har så sköna sounds. Men han sjöng ju inte lead så ofta, utan han var mest med och körade. Det var ju
Graham Nash och Alan Clark som sjöng mest lead. Så därför känner man inte igen, liksom, han är lite George Harrison här kan man säga. Så att, men jag bara kände för att lyssna på den här låten, det blev så. Mm.
Ja, men vad härligt. Vilken relation har du till magasinet Pop?
Jo, men en god relation.
Ja. Ja, det anledningen att jag frågar är för att i deras 10:e nummer så listar jag de 100 bästa plattorna genom alla tider. Och den här utgåvan kommer igen 1994, så att man kan ju tycka att det är asdammigt att återgå till en listning av de 100 bästa skivorna från 1994. Men jag gör ofta det, för den är så välskriven. Jag älskar det 10:e numret av Pop. Och på den här listan så det 16:e bästa albumet genom alla tider, det är då Beatles Rubber Soul.
Mm.
Och så brukar de alltid ange 3 stycken komplementskivor. När man har lyssnat på Rubber Soul, då kan du också lyssna på ytterligare 3. Och då anges just den här skivan. Så jag har alltid varit så nyfiken.
Jaha, på det kommer inte jag ihåg. Ja.
Ja, men så den här skivan är liksom Pops val. Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev Rubber Soul-texten då, som har gjort det valet. Men det här är det naturliga komplementet.
Får ju gissa på Hans Olofsson.
Ja, kanske.
Now and then.
Kanske.
En riktigt nörderi här. Nej, men det är ju faktiskt så jag kom i kontakt med Hollis, för att när jag var typ, hur gammal var jag? Jag var väl typ jätteliten, 8, ännu mindre kanske, så fick min mamma skivan Tug of War av min morbror, som är en Paul McCartney-skiva som kom 1982. Och den spelades mycket där hemma och jag tyckte väldigt mycket om den. Och sen såg jag Beatles på tv och slog ihop 2 och 2 och förstod att okej, det där är han på Tug of War. Och då hade min pappa en Beatles-skiva hemma som var en konstig samlingsskiva som hette Love Songs. Och det där blev ju liksom grejen för mig. Blev Beatles och solo Beatles. Och det är ju fortfarande det som liksom, det är startpunkten för mig på något sätt. Och jag kommer fortfarande tillbaks till det då och då. Men när jag frågade min pappa, när jag hade lyssnat massa på Beatles där i något år, vad ska jag lyssna på nu då om jag gillar Beatles? Ja, Hollis, sa han då, utan att fundera. Och så hittade jag en Greatest Hits-skiva på någon skivrea med de här kändaste 60-talshitsen. Look for any window och Bus Stop och allt det här. Och jag tycker fortfarande att det låter lika fräscht då som när jag hörde det då. Det är liksom någonting med harmonierna och de här lätta popmelodierna. Och också att de är faktiskt, en liten detalj, men de är väldigt bra på att spela. Alltså bra på att sjunga, men också Bobby Elliott som var trummisen är väldigt underskattad. Otroligt bra trummis. Och just Tony Hicks då på gitarr som har så här riff som man kommer ihåg. Ibland på banjo också, som på Stop, Stop, Stop. Men de har ju aldrig liksom fått det här riktiga erkännandet. Jag undrar om det, dels tror jag att de låg ju på samma label som Beatles, på Parlophone. Och även om de hade hits hela tiden och var liksom jättepoppis, inte minst i Sverige, de var väldigt stora i Sverige, så var det ju ändå lite så här, om man ligger på samma label som Beatles och inte är med George Martin utan med Ron Richards och en annan producent. Så de fick ju inte samma tillgång till studion, så fick inte vara där lika mycket. Det är också den här Liverpool-Manchester-grejen kanske. Mm. Så de blir alltid liksom lite mindre coola bara på grund av det. Och sen har de ju inte den här hårda imagen. De såg inte tuffa ut. De var inte så jättebra på att göra blues-inspirerad musik. Som Stones och Yardbirds och sådär. Men om vi ska liksom ta den här pura poppen. När de är som bäst på det. Så är det ju, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt bra. Och jag är ju
stämsången
och melodierna, och alltså även det de skrev själva som på deras album här. Jag skulle säga den här då, Butterfly. Och så finns det en skiva som heter For Certain Because som kom 66. Som jag tycker är väldigt fin. Som är liksom, den skulle jag nästan, på tal om artikeln där om Rubber Soul. Den är nästan mer relaterad, för den är lite folkrockigare. Mm-hmm. Tycker jag, lite mer akustisk. Det är en väldigt fin skiva. Och sen finns det en som heter Evolution. Och sen finns den här Butterfly då. Men efter den här skivan så hoppade ju Graham Nash av.
Mm.
Och han skrev ju väldigt mycket låtar. Och han erbjöd även vissa låtar som sen släpptes med Crosby, Stills & Nash till Hollis. Och det var väl någon schism där. Så att jag vet inte om han var lite mer inne på gräs än vad de andra. Att de tyckte att det blev för flummigt. Och de var lite mer pubkillar. Så att han valde att flytta till Kalifornien och fortsätta där, men någonstans när jag lyssnar på, för att det finns en del grejer som inte släpptes
på 60-talet, lite outgivna låtar från 68 som skulle ha blivit nästa skiva då, som har kommit ut senare, och lite singlar släpptes där också. Och jag är ju lite så här när det gäller Crosby, Stills and Nash, för jag älskar The Byrds. Jag är liksom, ja, förutom Beatles då, Byrds, Kinks, Beach Boys, ja, Zombies, allt det där är liksom precis det mammas gata för mig. Det är därifrån jag kommer. Men jag föredrar ju Byrds och Hollies och kanske till och med Buffalo Springfield framför Crosby, Stills and Nash.
Mm-hmm.
Ja, det är det jag oftare återkommer till. För det här 70-talsgrejen, den blir lite trött liksom. Den blir lite baktung. Medan alla de här 60-talsgrejerna har en lätthet som... ja, det är inte lika proppmätt.
Nej, men jag kan nog haja vad du menar. Jag kommer ju från ett hem där vi har spelat mycket Crosby, Stills and Nash under min barndom. Så min farsa älskade verkligen det. Och den här... Du uttrycker det som proppmätt. Jag menar, de var väl också enorma vid den här tiden, så det är möjligt att de blev proppmätta av att vara mer eller mindre världens största band, eller åtminstone i närheten där. Men
det är jättebra. Jag menar inte så.
Nej.
Liksom, jag är väl lite gubben motvalls också liksom sådär, men
när Nash lämnar, vilket han då gör 68, ett år efter den här skivan kom ut, eller ett halvår kanske. Håller Hollies efteråt?
Alltså de fortsätter ju att vara ett stort band. 69 kommer ju He Ain't Heavy, He's My Brother, som en sån här evergreen som de inte skrev själva, men som de spelar in. Och sen på 70-talet har de också en stor hit med The Air That I Breathe, som också är en sån här riktig evergreen. Och de turnerar runt om liksom, jag tror att de blir i USA, turnerar mycket på 70-talet och blir rätt stora. Sen var ju Micke Rickfors med där ett tag också, vilket är en ganska udda episod.
Ersatte Alan Clark, va?
Ja, Alan Clark hoppade av och skulle göra solokarriär någon gång 72. Så gör de en platt, för de spelade ju mycket i Sverige som sagt. Det är det som är så fascinerande när man läser på om 60-talspoppen. För att The Who spelar ju Kungsör. Alltså de spelar ju folkparker, de här engelska 60-talsbanden. De turnerar ju i Sverige. Vilket aldrig skulle hända idag. Så att The Hollies var antagligen i varenda håla du kan tänka dig. Och någon gång då så hade de Bamboo som förband, som var Micke Rickfors band i slutet på 60-talet. Och de kommer liksom ihåg att de tyckte att han sjöng bra. Tony Hicks tror jag, som är lite så här kapellmästare då, kommer ihåg Micke Rickfors och hör av sig. Men han passar ju faktiskt inte in i, alltså det jag har hört när han sjunger, det blir en helt annan blend. Det passar inte riktigt i Hollies. Och han slutar ju sen också. Jag tror att det var lite så här språkförbistring också, att han kanske hade lite svårt med engelskan eller någonting. Jag vet. Och Alan kommer tillbaks, för solokarriären flyger inte. Men det som är fascinerande är att Hollies håller ju fortfarande på då. De finns ju fortfarande, men Alan Clark är inte med längre. Utan de som driver bandet nu, det är just Tony Hicks och Bobby Elliott, trummisen. Och sen har de nya medlemmar. Men de turnerar. Det är liksom...
Det är fantastiskt.
Ja.
Jag såg någonstans att Nash också har gjort några gästspel, så här, titta tillbaks, om det var på 80-talet eller...
Ja, de hade någon jubileumsperiod där på 80-talet, och tittade han tillbaks, och sen han och Alan Clark är ju barndomsvänner och fastnade för Everly Brothers och liksom sjöng stämsång tillsammans. Det är lite John och Paul-grejen där, så att de har väl ändå någon så här mutual respect. Så att nu såg jag att Alan Clark skulle släppa en ny skiva och Graham Nash skulle släppa en ny skiva. Och då är de med på varandras skivor. Så att det är väl liksom, det är väl skönt att vara sams när man är på väg. Ja. Jag tänkte på det när Crosby gick bort. Att jag hoppas att de hade hunnit bli sams. För att jag vet att de hade varit osams genom åren. Liksom. Även om det var väl de två som var tajtast, som jag förstått det. Men att de ändå... Crosby var ju inte så lätt att ha att göra med.
Nej, när man har betraktat det där på avstånd så... Är det ju lite svårt att förstå vad det är för jävelskap han har hållit på med, eftersom alla har vänt honom ryggen, och när till och med Nash vänder honom ryggen, då är det ju illa, tänker man.
Ja.
Och Crosby har alltid varit min favorit.
Men verkligen, jag älskar Bird som sagt, och, men även vissa av Crosbys solo-grejer. Jag såg dem live en gång på Glastonbury, alltså Crosby, Stills and Nash. Och det var så fascinerande att jag tror det måste vara 2009 eller 2010 vi var där och spelade med Peter Bjørnjom. Och både Crosby och Nash var ju jättebra. Stills hade ju tappat det lite. Han hade inte sångrösten och sådär. Men Crosby och Nash, när de sjöng tillsammans, det... Och Crosby kom ju tillbaka på slutet och gjorde en massa plattor och sådär. Så att det,
ja, visst.
Han var ju lite borträknad att han skulle dö på 80-talet typ liksom.
Jag och pappa var och såg på Crosby och Nash när de spelade på Waterfront. Jag vet inte, vad kan det ha varit? 8-10 år sedan.
Ja, det hade jag sett.
Och det var ju svinbra, verkligen. Mm. Och spelade de Laughing också, bara en sån sak. Men det var barfota på någon form av persisk matta. Där. Man får stå ut med det.
Ja.
Vi går ifrån Beatles-relaterade Pegasus till något annat som vi också får betrakta som Beatles-relaterat. Som Beatles-relaterat. Låten heter She's Such a Beauty från 1970 och artisten, han heter Emmett Rhodes, en amerikansk singer-songwriter. Vad har vi på Emmett?
Ja, det är ditt val här, men jag kan take and run with it. Nej, men han brukar väl kallas för One Man Beatles eller One Man. Jag tänkte först, kallas han för One Man Paul McCartney, men det är väl Paul McCartney som är det, eller på sätt.
Nej, men han kallades för One Man Beatles, men om man ska plocka någon Beatle i sammanhanget så känns det ju väldigt mycket macka.
Ja, men verkligen. Och just det här att han spelar alla instrument själv gör han väl på den här skivan, tror jag har fått för mig. Och det gjorde ju även McCartney på vissa av sina skivor. Vissa av sina bästa skivor. Jag vet att han började, tror jag, som trummis i ett band som heter Merry Go Round, som spelade på Sunset Strip och i LA där på slutet av 60-talet när han var väldigt ung. De hade en singel som heter Live som Bangles har gjort en cover på.
Mm-hmm.
Mm. det vet jag. Men sen, han släppte väl 3 skivor på 70-talet och sen kanske han försvann lite grann och sen blev återupptäckt på senare år och gjorde någon skiva till innan han gick bort.
Det här är den enda skivan jag har och jag är övertygad om att det finns massa mer bra som han har gjort. Men jag tror att...
Det är inte jättemycket, tror jag. Inte...
All right.
Nej, jag tror inte det.
Det kanske är den här skivan man ska söka sig till. Den här är ju då självbetitlad och från 1970. Mm. Och Emmett, han är född 1950, vilket innebär att han var bara 20 när det släpptes. Mm. Och han gick bort för 2-3 år sedan. 2020 gick han bort.
Mm.
Så, ja, om man gillar Paul McCartney så tycker jag definitivt att den här skivan ska man ju söka upp också. Ibland när man har en favoritartist Och låt oss konstatera att McCartney är den bästa Beatlen.
Eller?
Är det att kasta in en brandfackla?
Nej, alltså jag gillar ju inte att välja. Jag är lite av en periodare kan man säga. Jag har just haft en George Harrison-period. Men McCartney var den jag fastnade för först. Men sen blev jag en riktig Lennon-freak under många, många år. Men jag läste en artikel av Jan Gradvall om det där i samband med att McCartney släppte något album för ganska länge sedan nu kanske. Men att när man är ung och tonåring och sådär, då älskar man Lennon. Och sen kanske man har någon sån här George Harrison-period då och då, när man vill vara lite motvalls. Men sen när man själv börjar få, eller så här, när man är barn gillar man Paul McCartney, så var han så.
Mm-hmm.
Och sen kanske man gillar Lennon och
lite Harrison.
Ja, och lite så här när man är ung liksom. Sen när man själv får barn, då börjar man gilla McCartney igen.
Ja, vad fint.
Ja, och jag tror faktiskt att det delvis stämmer, för att jag tycker att det finns nyanser i Maccas katalog som man kanske inte, det är lite motsägelsefullt, men att man inte riktigt förstod det när man var liksom. För att både Lennon och Harrison är ganska svart och vita på något sätt i deras solokatalog, om vi nu pratar solokatalogen framförallt. Mm. Beatles-katalogen är lite, det är ju Beatles trots allt. Medan McCartney är ju väldigt spretig och åt alla håll och kanter, men att det på något sätt, när man har levt ett tag, så är det som att jag tycker det är lättare att ta till mig vissa av de här det mest eklektiska, både det mest utflippade och det mest smöriga har jag lättare att liksom relaterat till när jag har levt lite längre.
Mm. Mm.
Det var inte om Emmett Rhodes, men...
Nej, men...
men ändå relaterat.
Och ja. När artister kommer in och tangerar något som man älskar, ibland kan det...
Slå fel.
Oftast träffar det helt fel. Du vet när... Ja, men som... Nu råkar jag avsky Oasis. Men när Oasis hävdar att de för någon form av Beatleskt arv, då blir jag ju väldigt trött. Eller för den delen Green Day hävdar att de för något arv ifrån The Jam.
Ja, just det.
Då blir man ju... Då känner jag mig väldigt gammal och ledsen.
Nu öppnar du en riktig... När du nämnde Oasis där, öppnar du verkligen min låda också. Vi har något väldigt gemensamt här. För att när de slog igenom så visste alla mina vänner och bekanta så där att jag gillade Beatles väldigt mycket. Att jag... liksom var Beatles-fan. Och också att jag gillade mycket annan indie som var populär då. Men just, och jag var exakt rätt målgrupp, kan man tycka. Men Oasis, jag fattade inte alls det. Och jag, fortfarande ibland kan jag liksom gå in och lyssna på dem för att bara kolla liksom. Har det blivit bra? Och jag kände, nej. Visst, någon enstaka låt kan jag liksom... Nej, men jag har aldrig fast... De är ju roliga. Det är roliga karaktärer. Det är roliga intervjuer och sådär.
Ja, ja.
Allt det runt omkring. Men just låtarna och soundet på skivorna. Och, ja, det låter ju inte som Beatles i alla fall.
Nej, men det är liksom nasalsång och banala låtar.
Ja. Ja, men det är lite grann som när det är related artists på Spotify och sådär. Så kan det ju ibland kan det slå rätt, ibland har jag hittat jättebra grejer, men ibland är det ju verkligen att man, på tal om algoritmer, att man undrar hur de har tänkt här. Men det är just det här att det är något ytligt som kanske stämmer igen, att det är något sound eller någon... Men det kan ju ibland slå väldigt fel, att man inte alls gillar det.
Ja. Nej, men och samtidigt ska jag väl erkänna att jag har liksom algoritmen att tacka för mycket också. Ja,
verkligen,
hur
verkligen.
Hur kan föra en rätt, och inte minst när det är, om vi var inne och talade om turkisk musik, afrikansk musik och sådär.
Ja.
Förs vidare. Så att det,
jättemycket. Mm. Men Emmett då, tycker du han landar på rätt sida?
Jag när jag skaffade den här skivan så köpte jag den helt olyssnad.
Mm.
Och jag tror inte att han fanns på stream då heller. Så att jag hade liksom inte hört någonting. Så när jag slog på den hemma så tappade jag hakan och tyckte att det var helt fantastiskt. Mm. Och det tycker jag fortfarande. Varje gång jag spelar den här blir jag lika glad.
Mm. Mm.
Så Emmett Rhodes 5+.
Ja. Jag gillar också den här skivan, men inte lika mycket som Paul McCartney.
Men, och vi har touchat lite grann vid indie-musik i den här diskussionen, och det är väl kanske lika bra att vi tar steget fullt ut.
Kan vi göra.
Gött.
One. You dropped it again.
Kanske är det här den perfekta vignetten eller ljudbilden till mitten av det svenska 90-talet.
Till mitt 90-tal, eller till ditt 90-tal. Ja.
Jag ska faktiskt inte säga att det var till mitt 90-tal, för jag var inte så insnöd på det här då, men har väl blivit det sen. Jag gillade acid jazz på den här tiden och var inte så nära indien, men jag gillade den här orkestern. Mm. Vad är det vi har lyssnat på?
Det är ju Eggstone från Lomma i Skåne, en legendarisk trio som var ett väldigt, väldigt viktigt band för mig när jag var tonåring. Och som vi var inne på här inne så kom ju hela den här indievågen då, först med Manchester, jag gillade Stone Roses. Också lite shoegaze med Ride och Bo Radleys och alla de här engelska banden. Och det passade ju in, Charlatans, det passade ju in på mig med tanke på att jag lyssnade så mycket på 60-talspop. Så var det liksom bara hur banden såg ut var på något sätt att jag blev intresserad. Man såg det på MTV och sådär. Men sen kom ju de här svenska banden och först var det väl One and Ice och This Perfect Day de från Skellefteå då. Och min pappa är från Skellefteå, inte bara Björn utan även min pappa. Så att jag har varit mycket i Skellefteå, så jag kommer ihåg att jag kontaktade när jag var liksom, gick på högstadiet och var uppe där hos farmor och farfar, så kontaktade jag Jocke på Westside Fabrication och så fick jag träffa honom på stan och så fick jag kopiera gamla demos med This Perfect Day och One of Dice och sådär. Och Popsicles första demo också fick jag, för Popsicle gillade jag också såklart. Men sen kom ju då de här banden från Skåne, Bob Hund var ju liksom både och såklart, men som Per producerade från Eggstone. Men framförallt Eggstone då fastnade jag för i samband med deras första skiva som kom 92 va, tror jag. In San Diego. Och det var ju någonting lite annat än de Skellefteå och Stockholms indien. Det var liksom, det är lite mer färger. Det är lite mer production touches. Ja, det händer lite mer i kompositionerna. Det är liksom öppet spel på influenser på något sätt. Mm. Och mycket influenser som jag kände igen från, ja, dels 60-talspoppen, men du nämnde The Jam innan. Och de började ju, som jag förstår det, nästan som ett The Jam coverband. De var väldigt stora Jam-fans och var ju också en trio. Som man kan höra i lite den här låten, den här liksom punkanärmen som finns där. Men sen även Burt Bacharach och Beach Boys och hela den liksom skolan. Och lite så här funky soul touchar ibland också. Kanske via Paul Weller, jag vet inte. Att de lyssnar på Style Council kan jag tänka mig.
Ja,
så, att hela den här liksom blandningen var, det var som att jag kände väl lite, men aj då. Det här är väl det jag borde liksom, jag kände igen mig så mycket. Och sen var det just där att jag såg dem live ganska tidigt när jag var 15 i Falun, tror jag såg dem. På en ungdomsgård, det var inget mycket folk där ens en gång. Men just där att de såg väldigt coola ut, men också det här att man hade lyssnat på skivan. Och det var en massa instrument och det var stråkar och det var ena och det tredje. Och med sig live så var det bara, i alla fall på den tiden, det var bara de tre. De hade i och för sig med sig en vibrafon på scenen för Wrong Heaven och spela de här vibrafonmelodierna. Men att det fanns den här liksom, att det var en liten trio som sjöng. Och, alltså att det var bara gitarrbas och trummor och stämsång och ös. Medan på skivorna fanns det så många nyanser. Och det där gillar jag väldigt mycket och jag tror att vi i Peter Björn och John har tagit till oss av det. För att vi lyssnade på dem allihop fast liksom inte samtidigt. Eller jag och Björn umgicks ju på den tiden i och för sig. Men jag vet att John också lyssnade på dem fast utan att vi visste att han lyssnade på dem. Men just det här att en skiva och live är två olika saker och det behöver liksom inte vara... Nu säger jag emot mig själv med tanke på att mycket av det jag gör nu som Sanjers-grejen och så här, den vill jag ska vara ganska live-ig, men... Men det behöver liksom inte, jag har aldrig förstått det där att man ska gå på en konsert och så ska man uppleva skivan. Det ska vara två olika grejer och där har jag pratat, för Per producerade en av våra skivor som heter Gimmisam som kom 2011. Och det var egentligen för att vi hade gjort ett gäng skivor då in-house.
Mm.
Och så kände vi att ja, men nu har vi fastnat lite här och vi vill jobba med en producent. Vem ska vi fråga då? Vilken hotshot ska vi fråga? Men vi frågar någon som alla kan relatera till och vi ville göra en väldigt bandig, live-ig skiva. Och det var ju inte bara Eggstone som kom från Tambourine Studion, det var ju liksom Cardigans skivorna som man tyckte lät bra och Bob Hund skivorna som vi älskade. Så det var så mycket som lät bra. Så då hörde vi av oss till Per och gjorde en skiva där. Och det var väl liksom, det är en helt annan historia, men det var ju samman med hela den här härvan började nystas upp därefter det. Så att det var en lite rörig period för dem.
Den ekonomiska tamburinaffären.
Som vi kanske inte ska gå in på, för det är som en annan grej. Men och jag tänker på det nu när jag lyssnar på det här. Jag tycker fortfarande när jag sätter på en Eggstone-skiva, jag tycker det låter så, det är så bra, bara gitarrljuden, är liksom, allting låter så jäkla bra fortfarande. Jag blir helt så här lyrisk. Och jag kommer ihåg när den här kom, det här är ju då en vinylpress som är en återutgåva, för att jag hade ju CD:n back in the day. Jag vet inte ens om det gjordes vinyler då.
För den är bara ett par år, va?
Den här utgåvan är bara ett par år. Den kom ut på ett danskt bolag som heter Crunchy Frog. Men originalet är från 94, så att jag hade alla deras skivor på CD back in the day. Och jag kommer ihåg att den här skivan är 39 minuter lång, eller om den är kanske ännu kortare, 36 eller någonting. Jag gick i Västerås på gymnasiet och jag satte på den här när den kom jag ihåg det året, innan jag gick till skolan. Och det var så perfekt, för man hann liksom duscha, käka frukost, man hann göra allting. Och sen, och när skivan var slut så kunde man gå liksom. Mm. Det var så perfekt speltid.
Föredömligt.
Ja, och på 90-talet var ju skivor ofta alldeles för långa. För det var så här, CD:n rymmer så mycket musik. Så att de höll på så här 70-80 minuter. Men inte den här. Jag ska säga att det här är väl inte min favorit i och för sig. Det är nog, jag vet inte vilken jag ska välja. Men jag är väldigt svag för In San Diego, den första skivan. Men även den tredje, Vive la Difference, tycker jag är otroligt bra. Så det här är nästan på tredje plats. Men nu var det den som kom ut.
Jaja. Och den här låten är ju fantastisk.
Ja, den här är helt fantastisk.
Och som du säger, det låter väldigt bra. När jag tänker tillbaka på mitten av 90-talet så är det ju naturligtvis med stor kärlek, eftersom jag själv var... Ja, men, ja. Nej, men man född vid mitten på 70-talet, som jag, så är ju mitten på 90-talet en härlig tid. Men det är också en tid präglad av... Det var någon ständigt närvarande ironi, ständigt närvarande naivism, allt kändes bara som på låtsas. Men den här plattan står sig i allt detta, och jag tycker det låter jättebra. Och på tal om den här naivismen, eller vad man ska kalla det för, de banden som jag vid sidan av Eggstone tyckte bäst om, de var, trots stämningen av att allt skulle vara lite på lek, jag minns det som att de inte var så uppskattade. Och det ena bandet var Mopeds. Kommer du ihåg?
Ja, men de,
också
Malmö-scenen, ja, exakt. Ja, ja.
Och de blev väl, åtminstone delar av dem, är väl de som är där med idag, va?
Ja, exakt. Ja.
Och sen så gillade jag allra mest Komeda.
Ja.
Och Komeda var väl så här klassiskt band, blev alltid utskällda i pop för att de liksom...
Var för smarta.
Ja, jag tror det.
Jag är god vän med Marcus. Ja, jättebra band. Men det är ändå, man tänker tillbaka på det, det var ändå en bredd på liksom på uttrycket bland alla de här banden. Man, det är inte så här, visst, det är lite luggar och gitarrer, men det är ganska spretigt. Och det är härligt.
Ja, visst. Mm. Vilken fin final på det här avsnittet. Hur tycker du att det har gått att spela musik utifrån slumpen?
Det gick ju bra, men det är väl för att man har lite bra skivor hemma. Men det är också intressant det här, just att man inte, om man bara skulle välja helt fritt, så skulle man ju försöka vara så smart och liksom tänka ut någonting. Nu blev det ju inte riktigt så. Men det var ju bra.
Då kanske man har för mycket att berätta om sina låtar.
Ja, men exakt. Men samtidigt hade jag ju, det här var ju låtar som, det var ju ändå, jag valde ju grejer som jag kunde prata om också. Det är jättekul var det. Poppigt blev det också på slutet här.
Ja, härligt att det... Du, stort tack för att du ville vara med i podden. Och jag ser så mycket fram emot det kommande släppet med Sanyers. Otroligt peppad.
Tack.
Kan vi se fram emot några live-gig framåt?
Det hoppas jag. Jag tänker lite så här att jag släpper lite singlar nu och sen får vi se liksom vad som händer sen. Det kanske är kul om skivan finns då när jag spelar. Men jag hoppas verkligen kunna spela live.
Härligt. Då kommer jag och gör det. Så stort tack till dig, Peter.
Tack ska du ha.
Och tack till alla er som har lyssnat på Rekordroulette. Vi hörs snart igen.